Den 22 juni 1952, då fyllde jag 8 år. Och då fick jag föra med pappa till motorbanan här i Falköping. Och vi var inte ensamma. 14 600 personer kommer dit. Det är ofattbart mycket folk och jag tror det fortfarande är ett rekord för idrottsevenemang på Falbygden. Vad var det som hände där? Jo, en VM-kvaltävling i speedway. Och sen den dagen är speedway jätteviktig och mycket underhållande i mitt eget liv, trots att jag aldrig har kört en speedwaycykel. Men att se de här killarna köra i full speed runt på den här banan, kolstubben den rök och det doftade metanol, det var som en underbar drog, tänker jag. Och speedwayen, ja, det var inte bara de här tävlingarna på motorbanan som fascinerade en, utan leken som följde sen. Och leken, den var en oerhört viktig del i min barndom. Vi lekte jämt. Vad lekte vi då? Ja, speedway såklart, när vi hade varit och sett på tävlingar. En rundel med fina blommor och grejer framför infarten till Folkets park där nere i Falköping. Det blev en speedwaybana. Det cyklar vi runt, ramla omkull, skrapa knäna, blödde näsblod. Och livet var jättehärligt. För leken och fantasin och det som allt det här hängde ihop med, det blev så levande och så verkligt för oss. Så när jag drar förbi där nere på Ellagatan och ser Folkets park och parkeringen framför, så kommer man snabbt tillbaka till sin barndom, lekarna, drömmarna och fantasin som fick fritt spelrum. Vi hade det så himla bra där och vi var många ungar i kvarteret. Gick vi på bio, ja, då såg man någon spännande Vilda Västern-film. Entrén kostade 75 euro, kommer jag ihåg. Hade man en spänn, då kunde man köpa en tablettask, Trix eller Tutti Frutti. Hade man 25 euro till, kunde man köpa en av varje och blanda i sin röda toppluva och sitta där i filmmörkret och ta in en spännande verklighet. Och sen, när filmen var över, snacka ihop sig med kompisar. Och nästa dag, då var jag full speed på gärderna, i dungarna, runt omkring Ellagatan där jag växte upp. Det var indianläger, det var nybyggar, det var indianer, det var cowboysare. Alltså, livet lekte. Fantasin flödade. Idag snackar man ju mycket om detta med barn och lekar och allt det här ersätts av skärmar i stor utsträckning. Och då önskar jag alla ungar tillbaka till de här åren för snart 80 år sedan när leken och fantasin och livsglädjen stod högt i kurs. Tänk så bra vi hade det på vintern. Då spolade kommunalgubbarna is på den här stora planen framför Folkets park. Och vi åkte skridskor först på såna här spiskrokar. Man snubblade på remmarna och slog sig, hade sig. Så småningom så fick man bättre grejer. Riktiga hockeyrö tyckte man. Klubbor, inte alltid ishockeyklubbor. Det kunde hända, för det var min första del av önskelistan när julen kom, en riktig hockeyklubba. Och riktiga såna här band och snurra runt där, tejpen eller vad det hette. Ja, kära någon, det var stort. Och fantasin, den fick fin plats. För det är inte säkert att man stannar kvar på den här planen, isytan framför Folkets park. För när det blev lite kallt och dimman drog in och man var några stycken som spelade där, hade puck och några hemmagjorda målburar, så kunde det i drömmen nästan vara New York och Madison Square Garden. Och man satte in i krysset och man jublade med klubban högt och 10 000 människor jublade åt den. Och sen återvände man till verkligheten. Domars pipa. Det var ju morsan som stod i fönstret och visslade att nu var det dags att komma hem. Ja, lek, fantasi och verklighet. det blev ett på något sätt. Men jag tror att det också formar livet för en. Att den här lekfullheten och fantasin fick slå följe med en i vuxenlivet. Och kanske man har varit en barnslig människa livet igenom. Men å andra sidan, det har varit roligt att bära med sig det och försöka förverkliga det också i yrkesliv och privatliv och leken. Den får vi aldrig glömma.
Rönnedalen skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Årbergen, sundan vind brusar. Rönnedalen valsar över Sjösala äng. Hör min vackra visa, kom sjung min refräng. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik. Ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnröran virblar sina lurviga ben. Under vita skjortan som viftar kring vaderna, lycklig som en lärka ut i majsolens sken, sjunger han för ekon som gungar på gren. Kör, 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 här dansar Rönnedal, koko, och göken ropar ut i hans gröna dal. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedalen binder ut av blommor en krans. Binder den kring håret, det gråa och rafsiga. Valsar in i stugan och har lutan till hans. Väcker frun och barna med drill och kadans. Titta, ropar rullarna, pappa är en brud. Med blomsterkrans i håret och nattskjortat i skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal är gammal men han valsar ändå. Rönnedal har sorger och många bekymmer. Sällan får han rasta, han får slita för två. Hur han klarar livet kan ingen förstå. Ingen utom tärnan i viken, hon som dök. Och ekoren och finken och vårens första gök. Och blommorna, det blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Ja, ingen utom tärnan i viken, hon som dök. Och ekoren och finken och vårens första gök. Och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
Ja, Kalle Wahlgren, han hade en gammal häst som nog hade sett sina bästa dagar. Och nog vore det väl bäst om öket finge sluta sina dagar. Ja, så sjunger Ruben Nilsson en av sina visor, Den odödliga hästen. Och jag är väl någonstans där i mitt eget sammanhang och mitt eget liv med hästar. Jag har bara en kvar av alla de hästar som har passerat revy i mitt liv. Och det är Mira. Hon går där nere på våtmarken på Kyrkemo med 30 lamm och 20 tacker och lever sina sista dagar på den här planeten. Och det är en fin värld hon går i. Det är vatten. Det är nästan lite pastoral idyll där nere. Hon har lite svårt med sina framben, men hon lägger sig och hon kommer skapligt upp igen och drar runt där nere i den här sköna delen av världen. Och ensam häst är väl inte jättebra. jättebra förstås. Men hon har hela sitt liv levt med de här fåren och lammen. Och det händer att hon blir lite extra morsa åt någon lammunge som ligger lite avsides. Den kan hon slicka lite på och muntra upp. Och där går hon nu då. Och hon kommer inte att göra det så jättelänge till. För hon har levt färdigt. Och hästlivet i mitt liv, det börjar också dra mot sitt slut, tänker jag. Och hästarna, så fina de har varit och så mycket de har hjälpt mig i livet. Men längtan till de här hästarna, ja, hur börjar den egentligen? Kanske hänger ihop med lekarna, det här med indianer och cowboys och sånt. Hästen var ju så viktig och så fin. Och så många hästar jag har gjutit som tändsoldater och använt när jag har byggt upp landskap hemma på Ellagatan. Vilda västern landskap med allt det som hör till. Och hästen i centrum. Visst drömde man om att få rida. Och en och annan gång fick man sätta sig på Henriks häst där nere. Han som förde varor och grejer åt pappa på jobbet nere på järnvägen. Och han som kom med några lassgörsel då och då hem till trädgården och odlingarna som fanns där. Och sen blir det ännu mer häst, för det är alltid lite fjäsk med systrar i familjen. Så Ulla-Britt, min lilla syster, henne fick jag vara bodyguard åt när hon cyklade upp till Mogorn och Ture och ridskolan där. En och annan gång fick man ju sitta upp på någon häst och rida de barbacka ner till betena efter när de hade avslutat sina lektioner och sådär. Så kärleken till häst och stall, den har följt mig. Och så småningom kunde vi ju förverkliga detta i familjen en gång nu för mycket, mycket länge sedan. Men det var nära att allt sluta innan det ens hade börjat. Det var en fin lördag. Vi hade precis flyttat ut till Ottravård och Stengärde. Jag hade fått låna lite mark där som vi hade hängnat in rejält, tyckte vi. Min brorsa Alf, han står med sin Super 8-kamera och tar bilder intåget i hästhagen. Och vi var mycket nöjda och glada. Min syster bodde över hemma den där natten. Den första natten med hästar, och hon vaknar vid fyra tiden och väcker oss och säger: hästarna är på rymmen, de står och käkar nere i Bibbis grönsaksland. Och jag hoppar ur sängen, hoppar i ett par stövlar och försöker fånga in de här hästarna. Nej. Shetlandsponys, de gör rätt mycket som de vill. Och de vandrade så det är 5-6 meter framför mig. Och jag försöker på alla sätt att få dem infångade. Går inte ner på vägen. Och så svänger de av ner mot Tidaholm och stora landsvägen där nere. 26an heter den idag. Syrran kommer efter och jag ropar: ta med ett paket sockerbitar så försöker vi. Ja, och så småningom, bara några hundra meter innan den livligt trafikerade vägen, drar de in i en skogsglänta och jag näven full med socker, och då faller de till föga och jag får tag i knatten som han hette. Får hem dem igen och in i hagen, hammare, hasp och spika mera tråd och gör det hela jättesäkert, tror jag. Och när jag slår i sista haspen, lutar mig fram och där nere spikar, då känner jag en svår smärta i höger skinka. Då är knatten där och biter mig. Hade ont, går in när allt det här är klart och försöker förbereda mig. Det är en söndag morgon och jag ska ha gudstjänst i Tidaholm kyrka klockan 11. Jag går ur stövlarna som är blöta, inte av fotsvett utan av blod. Hälarna är precis blodiga. Jag är sprunget utan strumpor i för stora stövlar. Det var ingen bra söndag. Omplåstrad på hälarna. Några skor kunde jag ju inte ha. Utan det blev som vi kallat hemma ett par pissetöfflor som Bibbi målade svart med någon tuschfärg. och så småningom iklädd kaftan och dra ner till Tidaholm kyrka, lite förvirrad men ändå någorlunda klar. Kommer in i sakristian och det möts av kyrkvärden som tittar misstänksamt på mina skor och säger: sån kan du inte gå in i kyrka. Och jag säger: sån måste jag gå in i kyrkan, och berättar hastigt vad som har skett på tidig morgon. Hon skakar på huvudet och undrar hur korkade präster kan vara egentligen. Men det blir gudstjänst och det blir också en fortsättning på hästeriet. Och det tar vi efter lite musik.
Spränga Kalle Wahlgren, han har en gammal häst som han har fått i arv ifrån sin far. Men den är allt för gammal, så nog var det väl bäst om kräket finge sluta sina dagar. Och nog försökte Wahlgren en gång att bana väg för honom till en bättre värld, men hästen den var seg och föredrog dumt nog att stanna kvar. Det var en tidig morgon som gubben Wahlgren tog och ledde honom utifrån hans stall. Vad som skulle hända, det ana hästen nog när gubben surrar fast den vid en tall. Och att han ej var nykter, det märktes lika så. Jag undrar, tänkte hästen, hur dan det här ska gå. Bäst att ta det lugnt i alla fall. Gubben Wahlgren tog sig ett par tre supar till för att av dem bli styrkt till kropp och själ. Och sade sen till hästen: var snäll nu och stå still, för du förstår jag vill dig bara väl. Han tog med ena näven ett tag åt ögonvrån och fattade sedan släggan och slog i skallen på, så hästen sjönk ihop och dog igen. Men då blev gubben ledsen och hämtade ett fång hö att lägga under huvudet på sin vän. Sen gick han in i stugan och sa: nu är han död, och började att supa om igen. Han ville dränka sorgen och svälja ner sin gråt, men när han sen kom ut igen stod hästen där och åt och mumsade som vanligt lugn och slö. Så nog var det väl bäst om kräver länge slutat sina dagar. Och nog försökte Wahlgren en gång att spana väg för honom till en bättre värld, men hästen han var seg och föredrog dumt nog att stanna kvar.
Ja, jag har svårt att tänka tillbaka på mitt liv utan hästarna. De har varit med och vi kunde bygga upp lite större verksamhet kring hästarna, och det blev så småningom arabhästar som blev vårt signum när det gäller hästlivet. Arabhästarna med sin känslighet och sin skörhet kan man säga, men också med en otrolig styrka. Och så spännande det var att få följa de här hästarna, från fölungar till vuxna hästar som kunde prestera mycket. Arabhästarna är oerhört uthålliga och de vinner nästan alla långdistanstävlingar och så. Men de är också alldeles fantastiska familjehästar och underbara att ha med som hjälpreder i arbetet som präst och lärare som jag har sysslat med. Och jag vill gärna dela med mig lite av det till er. Alltså, att ha en häst till hands, det är nästan nödvändigt om man ska komma människor djupt in på livet. En period, ja, det var så att när jag kom som präst till Tidaholm, då skulle yngste prästen också undervisa i religion nere på centralskolan i Tidaholm. Och jag tyckte nog så småningom att livet där nere på skolan, det var mer dynamiskt och roligare än på pastorsexpression med byråkratin och lite allvarsam grundinställning till det mesta. Så jag fick så småningom också ansvar tillsammans med en kompis för en OPS-klinik som det hette på den tiden. Och det gick ju värstingarna då som inte gick att ha i vanliga klassrum. Och det där med hästarna och dem, det var en sån fin start på det kan jag säga. Det var två killar som inte gick att ha i möblerade rum, var de överens om på skolan. Och de där skulle jag få ansvar för. Allt det här sker samtidigt som vårt första arabsto ska föla hemma på Stengärde. Och jag hade fått veta, 2 timmar efter födelsen så måste efterbörden plockas ut på den här märren. Hon kan inte lämna den själv utan veterinär måste komma. Så man var ju förstås väldigt, väldigt skraj när det här skulle ske. Förväntansfull, men också mycket orolig såklart. Så jag tittade på hästens juver och tyckte mig se tecken på att nu är den nog inte långt borta. Det är slutet på februari när det här sker. Svinkallt ute. Jag ställer en stege utanför stallfönstret. En sladdlampa som lyser upp där inne i boxen. Och jag går upp varannan timme och tittar hur det här ser ut. Och ingenting händer. Natt efter natt efter natt. Ingenting händer. Så småningom säger de här killarna att vi kan inte ha det sån här. Jag var gråare och tristare än någonsin. Kan inte vi få vaka på märren i natt? Jo då, det kunde de ju få göra. Killarna kommer på sina mopeder. Vi har halmat upp i en box där de kan lägga ut sina sovsäckar på lite filtar och sådär. Och så snackar vi ihop oss om vad som ska hända och att jag så småningom skulle kunna gå in och lägga mig och sova gott. Men vi tar in hästarna och då händer det. Fostervattnet går på stallgången och märren får vi in i boxen och de andra hästarna är på plats. Och jag sätter mig ett hörn in i boxen och är bortom tid och rum att få vara med om detta. Märren lägger sig lite dumt så att hon har baken under hökrubban, så jag får vara med där och hjälpa fölungen att komma ut och i säkerhet. Och jag är som sagt alldeles fascinerad. Få bort fosterhinnorna kring muren på den här lille. Och så småningom höra de här första ljuden. Alltså första stegen i livet. Och jag är tillbaka i min barndoms indianböcker och fantasin och allt detta. Och plötsligt så hör jag någon snyftning. Har glömt av killarna som står bakom mig och hänger över boxdörren. Och ser att tårarna rinner på kinden på dem. Och jag säger till dem. Men ni som är så tuffa, tår ni inte att se lite blod en gång? Och då säger den ena av dem. Nej, det var så jävla fint så jag svarade snuset. Och då tänker jag. En liten fördunge kunde nå in i den här killens inre som ingen morsa, farsa, rektor eller psykolog eller kurator eller något. Så hästar och fördungar så himla bra som psykologer, som hjälpare att lyfta fram det riktigt värdefulla i livet. Ja, inte bara värstingar har vi haft att göra med när det gäller stallet och våra hästar. Vi har också haft mycket, mycket roligt i samband med att vi har kört in hästar. Och det har varit ett härligt gäng hemma på Stengärde genom åren som har fått sina hästar inkörda. Jag är ingen större expert utan har väl mest varit hantlangare. Men vi hade en stjärna och det var Carl Gustav på Virvan i Varv. Han var född med hästkarens alla hjälpmedel. Hade levt med hästar hela sitt liv och tog sig an krångliga hästar, små hästar, stora hästar. Och det var många, många äventyr och skenturer innan hästarna kunde funka som vi hade tänkt oss. Men jag vill bara berätta några sköna grejer kring detta. Vid ett tillfälle, det är en söndag, då ringer Carl Gustav hem och säger: nu har de ringt från länsstyrelsen och vill att vi ska köra landshövdingen och den amerikanska militärattachén i Mariestad när attachén gör ett besök där nästa söndag. Kan vi ta dina hästar? Ja, de var ju 3 år, Saida och Ashibi, och inte färdiga. Men då var det någon som hade sett dem köras på någon uppvisning någonstans och tyckte att det såg väldigt trevligt ut. Och Kalle hade ännu svårare än jag att säga nej, så att så blev det. Jag hade gudstjänster och kunde inte åka med. Jag bad stilla böner i kyrkans förbön, kan lova att allt skulle gå väl. Kalle och några hästtjejer och några medhjälpare ger sig av upp till Mariestad. Och det går alldeles elegant hela turen. Men vad Carl Gustav inte visste och vad hästarna inte var tränade på, det var att när landshövdingen satte sin fot i backen, när han klev ur vagnen alltså tillsammans med attachén, då skulle Tibro mässingsblåsare dra igång någon paradmarsch. Och det hade hästarna inte tränat på. Arabhästarna, de blev små som taxar, men han höll dem rejält i tyglarna. Så tömmarna, förlåt. Tyglar har man när man rider. Ja, ni ser, ingen fulländad hästkarl sitter här och pratar gamla goda minnen.
Den är silver, drömman, det går mot land. Ett skepp med blommor kring rodret syns steva mot himlens rand. Vi ser dess brusande sidor lysa som kaprifol. På babords reling bär timjan som rånalig morgonsol. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång. På däcket ögontröst flödar, styrbord i ljungsikläder, en skorsten firad med vildvin, ett under av skönhet är. Jasmin kring ankaret glimmar och radan bär rosenkrans. Kring bogen glittrar en mossa med bländande guldgrön glans. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång. gärna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Någon skimrar, skimrar av sång, av sång. Ett skepp som strålar i drömmen speglar vårt livs förlust bestrött med skiraste blommor, det nalkas en himmelsk kust. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång. Vaknar och vänder sig om. Mågorna skimrar, skimrar av sång, av sång.
Att man skulle bli kunglig hovleverantör, det var nog ingenting som fanns i ens vildaste fantasi, när det gäller hästarna i varje fall. Men så blev det faktiskt, och det kunde man som sagt inte drömma om. Men våra hästar var duktiga och de var med i olika tillställningar. Vi var ute på utställningar, vi var på Axevalla när det var jord och skog och andra sådana här event där. Och körde och red dem. Och jag red lite långdistanstävlingar och med varierad framgång, en och annan lyckträff blev det. Så en dag så ringer överstelöjtnant Bengt Blomqvist och säger: skulle du kunna tänka dig att ge en av dina ston till drottning Silvia? Svenska Råbästföreningen vill nämligen skänka ett sto till henne och du får betalt av dem. Mycket, mycket omtumlande såklart. Och så berättar han att jo, de hade haft en 4-5, kanske till och med 6 ston upp i hovstallet. Men ingen av dem trivdes gott där i det sällskapet och i den miljön. Men han tänkte på ett par av mina hästar. Och jag säger lite darrande: jo, men det är klart. Hur lägger vi upp det här då? Ja, hovstallmästaren hade stjärnsvärd och jag, vi tittar över och så kikar vi på dem. Och så kan du väl ha lite i ordning där så att de går och rida och så. Ja, sagt och gjort, och jag blev ju jättenervös och drog igång ett stort projekt hemma. Det var vinter och mycket snö. Ploga undan en ridbana i paddocken. Fick upp lite extra lampor och belysning. Och två av stalltjejerna, de ryckte för allt vad de är värda och träna hästarna. Och vi väntar och vi väntar. Och det kommer ingen. Så småningom, sent, sent på kvällen, så rullar det in en bil på stallplan och utkliver hovstallmästaren och överstelöjtnanten. Ganska sura, ganska irriterade på tillvaron. Och en av stalltjejerna sadlar och gör i ordning hästen och sätter igång och rida. Och hon vurpar i första kurvan och jag tänker, vilket fiasko. Men hovstallmästaren ger sig inte, utan han i överrock hoppar upp på bägge två hästarna, är inte på en gång såklart, haha. Men han rider runt, hoppar av, dunkar till den ena i baken och hon står still och tittar på honom. Och ja, han muttrar lite och obegripligt. Ja, nu har vi bråttom. Så jag tänkte, det var ett praktfiasko. Frågar om jag får bjuda på lite kaffe, och jag visste att de kanske gillar lite starka grejer, så hade köpt hem lite fin konjak. Nej, nej, det hinner vi inte. Och så drog de vidare. Ja, släckte lamporna och humöret dalade. Och ja, det var väl en incident det här som man fick räkna med. Dagen efter så ringer de och vill snacka vidare. Det var utmärkta hästar, bägge två. Den där Khadija, den tar vi med till hovstallet. Vill du skicka upp henne på prov en månad? Ja, det gjorde vi. Och vi får signaler från att det här verkar gå alla tiders bra. Hon rids och hon körs. Och vi fick många roliga och fina berättelser om hur hästen användes. Så vi var välkomna upp på en fin överlämning med Arabhästföreningens ordförande och vi själva i familjen. Och det var högtidligt och fint. Det var mycket säkerhet omkring, för det var inte långt efter Palmemordet det här. Så säkerhetsvakter och deras vapen intresserade mina småkillar på den tiden. Kanske mer än umgänget med kungligheterna. Men Petter fick fin kontakt med min yngste kille, med drottningen. Frågade henne bryskt om hon hade några sockerbitar. För det gillar Khadija att få. Ja. Sen hände väldigt mycket roligt med den här hästen. Hon användes på Soliden och jag har hört rykten om att kungen rev ner en spaljé en gång för att bygga om en av vagnarna till en prärievagn. Så jag tänker, kungligheter, de kan också leka och de kan ha kul med sina hästar. Ja, det var Khadija och henne glömmer vi förstås inte.
Of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time.
Inte bara kungar och drottningar har fått ta del av våra hästar, utan väldigt mycket i vardagen har det varit. Under en period var jag fängelsepräst på Tidaholmsanstalten. En mycket fascinerande tid och lärorik tid. Och då var jag ju förstås nere och pratade med fångarna, hade gudstjänster där nere med fångarna. Det var en annan tid än den vi lever i, kan jag säga, när det gäller kriminalvården. Det var mer öppet och större möjligheter att komma nära killarna och komma nära deras familjer. Och jag tänker, varannan vecka under några år där så hade vi på Stengärde öppet hus för fångar. Alltså sådana här lufthålspermissioner, tror jag det kallas. Då kunde fången, hans familj om han hade, kanske en gammal mamma vid några tillfällen, få komma hem och träffas i miljön på landet. Med stallet och med kattungar och allt vad som fanns där. Och det var ju en bra miljö. Och det är framförallt några av de här tillfällena och några av de här människorna vi mötte som jag känner att det hade aldrig funkat utan hästarna. Kanske det svåraste fallet jag hade där nere under den tiden. Det var en kille, han satt för mord förstås, och inte mord på vem som helst utan på sin hustru. En naturkatastrof hade skett i deras liv, otrohet och så. Två barn. Han gick till polisen, hamnade på rättspsyk i Göteborg så småningom och kom till Tidaholmsanstalten och ville gärna tala med mig om hur han kunde sudda ut det förflutna ur sitt liv, sudda ut barnen och minnet av dem. Men det var väldigt svårt såklart. Och samtidigt fick vi signaler om hur hans barn längtade efter sin pappa igen och funderade jättemycket på hur han hade det. Och det var ju oerhört svårt att få se framför sig ett möte mellan pappa, mördaren och barnen. Mycket motstånd från släktingarnas sida förstås. De ville inte någonsin ha med honom att göra och barnen skulle glömma honom. Men en mycket klok skolsköterska tog sig an barnen och deras situation och det de längtade efter och hur skulle vi kunna lösa det här. Det blev många samtal, kan jag säga, både med släktingar och skolsköterskan och med barnen innan det äntligen kunde bli tid för ett möte. Och hur skulle det gå till? Psykologer var inkopplade. Hur gör man det här mötet rimligt? Jag minns det som igår. Pappan kommer med en av väktarna. Han kör i sin bil. Han kommer ut, han ser barna på avstånd. Han blir som en stod, isstod, står bara still, kan inte röra sig. Och barna, de sjunker ihop liksom. Och vi vet inte, vuxenvärlden, vad gör vi nu? Och i det ögonblicket, då kommer Ninni, grannens tös, hade varit uppe i stallet och hämtat Alfa, vår shetlandsponny, lite för vuxen sån, och ska ner till sig med henne. Och jag får någon ingivelse. Jag säger till barna, upp nu får ni sitta här på hästryggen. Och så går jag grimskaftet till pappan. Och så kan ni vandra iväg en bit upp i skogen här. Och då kan ni ju fatta vad som hände. Barna börjar glida av och pappa börjar famna dem, hålla i dem. Och det löser alla knutar och man får höra det underbara. Pappa, pappa. Och vi står och lipar alla vuxna åt den här scenen som jag tror ingen psykolog skulle kunna rekonstruera och sätta in i ett sammanhang, i ett besöksrum eller någonstans. Hästar är alldeles oumbärliga när man är i de allra tuffaste situationerna i livet och inget annat hjälper. Hästar, fölungar, ja, de kan beröra starkare än det mesta.
Stränder i ljusa och klara, där tystnaden går i kullarnas gräs, vid havet, vid Österlens stad.
Hästarna har fört den ut i världen också och in i historien på ett väldigt fascinerande sätt i min värld. Vid ett tillfälle så hade jag planerat för att resa med ett gäng från Sverige och resa den där långa, långa sträckan mellan Wien och Budapest på en långdistansridning. Men Kashmir som jag skulle rida hade brutit några hovben på en tävling någon månad innan med en annan ryttare, jätteduktig, och var hon som tränade hästen. Så att det blir inget av den där resan. Och då säger några kompisar i hästvärlden: men häng med till Polen, vi ska till Jan och Podladski. Där finns de finaste arabhästarna i världen. Och du är ledig den här tiden, haka på. Nu tror jag inte det var mig de var ute efter kanske, utan jag hade en folkvagnsbuss på den tiden. Och då ville de att vi skulle åka i den, och jag körde förstås. Och det var spännande att ha i åtanke. Bara någon dag innan vi ska resa får jag ett telefonsamtal. Hej, jag heter Blodek Polanski. Jag hörde att ni ska till Polen, och då kan jag fixa så ni får bo på ett barnhem där, ligger strax utanför Warszawa. Det är ett bra ställe att rasta på när ni ska vidare österut mot Jan och Podladski sen, om jag får skicka med lite grejer. Detta var 1982. Och kanske vi som är lite äldre minns den där tiden. Det var då solidaritet dök upp i nyhetssändningarna. Det var då han, Lech Wałęsa, med de stora mustascherna började synas i tv-nyheterna. Det hände mycket i Polen på den tiden. Fattigt, besvärligt hade de det, och solidaritetsrörelsen växer. Blodek Polanskis mamma, hon var gammal, hon vårdades av några nunnor på ett barnhem, och det var dit han inbjöd oss, och det var dit han ville att vi skulle ta grejerna, mediciner, frukt och annat som de kunde behöva. Och det var oerhört avgörande i mitt liv. Tack vare det samtalet så fick jag så småningom en inblick som få hur det var att leva i koncentrationsläger. Blodek själv hade överlevt både Auschwitz och flera andra och kunde berätta. Och dit han skickade mig, nunnorna i Otwock, ja, det var en bekantskap som kom att förändra mitt liv i grunden. Första natten där fick jag lära mig hur nunnor blir med barn. Och andra natten där borta i Jan och Podladski, där fick jag mitt livs hetaste kyss. Hur i all världen hänger det här ihop nu då? Jo, vi kom fram till det här klostret, barnhemmet, där Blårik Polanskis mamma vårdades sent, sent på kvällen. Det var mörkt, nedsläckt. En lampa lyste, lite gult ljus där inne, och man skymtade siluetten av en nunna. Hon tar emot oss, ger oss lite te och mackor, och vi får så småningom gå och lägga oss i barnsängar. Vi fick förlänga dem lite med stolar och grejer, men det ordnar sig. Så vi somnar väl ganska gott och rätt utmattade, men vaknar kanske vid 3:30-4 tiden på natten att det blir oväsen utanför dörren. Någon dunkar och slår i ytterdörren. Vi kikar ut genom fönstret men kan naturligtvis inget göra. Vi somnar om och kommer så småningom ner till frukost. Och det är mycket dämpad stämning där nere i den här lilla matsalen i anknytning till köket. En nunna kommer emot oss, hälsar oss lite dämpat och säger, hon heter syster Serafina, och hon hälsar oss välkomna. Och hon beklagar att vi har blivit störda i vår nattsömn. Men så tar hon fram ett brev ur sin förklädesficka och översätter, hon snackar bra tyska. Och så pekar hon lite diskret in i ett hörn där det sitter två rödgråtna barn, en pojke och en flicka. Och hon säger, deras mamma orkar inte leva, hon tog sitt liv i natt. Men här, och så visar hon upp brevet, här har hon gett oss ett avskedsbrev. Och säger att vi ska ta hand om hennes barn nu när hon inte orkar. En väninna till henne kommer barna hit i natt. Och så torkar hon en tår och så ler hon och så säger hon, och det är så ni förstår, mina herrar, som vi nunnor blir med barn. Ja, man kan säga man blir starkt förälskad i den nunnan. Humor och värme är en av de tuffaste livssituationer man kan tänka sig. Så blir nunnor med barn, och så mycket inspiration och så mycket hjälp och så mycket glädje jag har haft om den kontakten genom alla år sen. Men det vill jag berätta om lite senare. Så var det där med den hetaste kyssen. Ja, vi sov där en natt och tackade för oss och lovade att återvända. Men vi drog vidare ut mot Jarno Podladski och fick se underbara hästar, arabhästar, som var så vackra, så vältränade, som visades upp på utställningar och uppvisningar av alla möjliga slag där ute. Man var helt euforisk. Och vi får mat och dryck och allting bjuds där på där ute. Vad vi hade missat var att det fanns ingenstans att sova planerad. Det fick var och en fixa själv. Så när kvällen kommer blir vi lite oroliga. Det visar sig vara fullt på alla härbergen, alla hotell och motell i närheten. Så vad gör man? Då fick vi tipset av en polack som vi hade lärt känna lite grann under dagen. Han säger, polackerna är gästfria. Åk in i byn, lyser det något fönster på bygatan, så gå fram och knacka på bara. Ja, kära någon, det var ju lättare sagt än gjort. Vi åkte på bygatan, det lyste inte ett enda fönster. Men jag tänkte, vi får chansa. Så jag knackade på en dörr tillsammans med en vän. Och vi knackar på, så småningom dyker upp en liten man i pyjamas. Han tittar förbryllad på oss när vi visar upp att vi är 8 pers som skulle vilja sova hos dig i natt. Han skakar på huvudet, pekar på sin panna, stänger dörren. Och vi tror han menar att vi är knäppa som överhuvudtaget kommer med den frågan. En stund senare öppnar han dörren, vi har nästan hunnit ut till bilen och vinkar på oss, kom igen. Då har han fått på sig en stor päls och mössa och stövlar, och så pekar han på huvudet igen och gör klart för oss att han är sjuk. Han har feber, han kan inte ha gäster. Men häng med ungefär. Så går vi in i hans trädgård, genom häcken in till grannen, och där går han upp på kökstrappan, dunkar på den dörren, och där dyker det upp ytterligare en liten gubbe, och de palavrar en stund. Och så småningom säger han, pyjamasklädd mannen, skickar upp 5 fingrar i luften och säger, pinch minuta, 5 minuter. 5 minuter senare kommer han ut iklädd uniform som de hade där nere på stuteriet. Och vi ser att lampor tänds och folk går omkring med lakan, ser vi i fönstret där. Och han kommer ut, dirigerar in bilen, stänger om den och vi plockar ut våra grejer, mycket förbryllade. Och kommer in i köket, in i vardagsrummet och där dukas det fram tekoppar, te och bröd. Och så småningom dyker det upp en liten kille, kunde ha varit 14-15, sitter och spelar dragspel för oss medan allt görs i ordning till det finaste hotell. Ja, det var en kväll som man aldrig glömmer. Killen slutar spela, får en korg i näven, får vi ge sig ut och knacka upp grannar, kommer tillbaka med skinka och korv och allt möjligt. Så det blir en jättefest på kvällen där. Så småningom får vi veta att mannen heter Edvard. Han har 2 döttrar och dottern har en son. Och det är de som passar upp oss och hjälper till. Men nu vill Edvard veta, vilka är ni då? Ja, och då får vi berätta. Någon var elektriker, någon var sjuksköterska. Och så kommer han till mig och jag tänker, jag kan visa vem jag är. För jag hade en bild i min filofaxalmanacka på mig i Valsta kyrka med fin mässhake och helt fullt ornat, som man säger, hustrun bredvid och 3 förhoppningsfulla söner framför, förmodligen bilden tagen vid en konfirmation någon gång. Och han tittar på bilden och han vrider sitt ansikte i avsky, får låna ett par glasögon och tittar igen, och sen pushar han ut mig i en vrå. Jag blir utvisad. Och jag börjar förstå varför. Han levde ju i ett katolskt land. Prästerna i Polen, katoliker, de gifter sig inte. Och han undrar väl vad jag var för en avfälling. Så jag sitter i ett hörn där, i en fåtölj, och de andra äter och dricker och är jätteglada. Men så får jag se ett fotoalbum i en bokhylla där och börjar bläddra i det. Och då ser jag Edvard, den där uniformen han har på sig. Det var ju stuteriets. Och så ser jag en bild som måste vara på Edvard. Där han går med en jättetjusig hingst som jag lyckas identifiera till negativ. Och jag dristar mig igen att ta upp en bild på Mimosa som finns hemma i mitt stall och är dotter till den här hingsten. Kanske mjuknar han, gubben, tänker jag. Och jag går till den och visar bilden och han grymtar lite igen och så tittar han och så säger jag, Mimosa. Och han lyser upp och säger, negativ, Mimonka. Mimonka var mamman till Mimosa. Och så tittar han på mig igen och så får han klart för sig att Mimosa finns hemma i mitt stall i Sverige. Och då sker en scenförändring av stora mått. Den lilla mannen som inte har rakat sig på länge, som tuggar någon slags tobak som rinner i mungiporna, och tänder har han inte många i mun. Han äskar tystnad från de andra, ställer mig i mitten av rummet och sen tar han sats nerifrån. Och som en fjäder drar han upp och kysser mig på munnen 3 gånger. Och vi är vänner, vi är bröder för all framtid. Tänk vad hästar kan förändra en situation väldigt, väldigt snabbt. Den hetaste kyssen jag tror jag någonsin har fått.
Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se mirakler och höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stadig ljus i när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans, och då är resan slut, det enda som vi minns. Stad i ljus, i ett land utan namn. Ge mig liv där allting föds på nytt.
Ja, hästarna och nunnorna, vad de har gett mig i livet. Serafina, hon inspirerar mig jättemycket till arbetet med barn och unga och djur i samspel. Det är jätteintressant och det vill man gärna berätta om. Men deras engagemang för andra människor, det är det jag skulle vilja avrunda med nu. För resorna till Polen, till Warszawa och till det här barnhemmet, de har ju varit oändligt många genom åren. Vi byggde barnhem där, Polenhjälpen i Skaraborg, massor av enskilda människor, hantverkare av olika slag och andra var med och byggde upp det här. Och vi hämtade massor av inspiration därifrån. Men kriget i Ukraina har ju förändrat så oändligt mycket för så många människor i världen, inte bara de drabbade. När kriget började, ja, då var det ungefär 4 miljoner flyktingar från Ukraina som kom till Polen. Vart tog de vägen? Jo, till barnhemmen som öppnade sina dörrar, utökade antalet sängar och omvårdnaden om flyktingarna, den var jättestark. Och vi hade ju upparbetade vägar in i detta. Så det har varit så enkelt för oss att kunna knyta an till detta. Och sen har ju så många människor i våra bygder varit med och hjälpt till. Senast tänker jag på Ullernebasaren, sista lördagen i maj. Stora pengar fick vi ta hand om och i förra veckan var jag ner och lämnade över dem. Alltså de här vägarna som en gång strog upp tack vare hästarna, de är farbara fortfarande och jag är övertygad om att de hjälper och de gör stor nytta för människor också i det krigshärjade Ukraina. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Någon som är intresserad och vill veta mer, hör bara av er. Stort tack för att jag fick vara med.